AI-plattformarna använder våra verk för att sedan producera snarlika verk. Det är ju fel.
Jag var helt, ursäkta svenska, men blown away utav vad man kunde göra med det. Det här är någonting som kommer förändra hela världen.
Vi konkurreras ut.
Det här vill vi vara en del av. Och sen dess så har vi jobbat full fart med AI och vad det kan göra för oss.
Två röster om hotet eller möjligheten med den nya tekniken. Det här är det andra programmet i serien AI i praktiken. Det första handlar om skolan och lärandet. Det handlar om hur tecknarna och illustratörerna påverkats av den generativa AI:n.
Många av våra medlemmar är ju väldigt analoga, alltså att man älskar själva hantverket i att använda penna, krita, papper, klippa, klistra eller vad det nu kan vara.
Josefin Engström, hon är ordförande för Svenska tecknare. Det är en intresseorganisation för illustratörer och grafiska formgivare.
Sen jobbar ju jättemånga i datorn och många kombinerar ju också. Det är klart att AI-verktygen kan ju givetvis vara väldigt hjälpsamma. Det ser vi ju flera exempel på. Och roligt och kreativt och så vidare. Men det som vi är bekymrade för, det är ju om de här AI-tjänsterna, alltså de här stora plattformstjänsterna, att de sitter på makten till syvende och sist.
Rubrikerna har varit stora. Arbetsmarknaden står inför enorma utmaningar när AI ersätter även ditt jobb kanske. Och i vissa yrkesgrupper har det redan börjat synas tydligt. De utbildningar som många gått kan kännas daterade när alla kan göra nästintill samma sak med hjälp av AI.
Det som jag tycker är deppigt med det hela är väl främst att bakom varje bild så ligger det ju år av blod, svett och tårar helt enkelt. Man har ju kämpat och kämpat för att bli bättre och bättre. Man har pluggat, man har investerat tid och pengar och så vidare. Och sen så kommer nu den här tekniska lösningen som gör att den expertis man har liksom kan försvinna på en sekund eller ersättas av en maskin i mångt och mycket. Det har ju varit med om förr i världen när folk har beställt illustration och sådär. Alltså att beställare kan bli så till sig av möjligheten att få skapa med och skapa bild. Och nu plötsligt så kan man ju det själv. Man kan sitta och skriva in lite i datorn och så kommer det ut någonting som kanske ser ut ungefär så som man hade föreställt sig. Eller kanske bättre. Och då kanske man känner så här, åh, det här har jag skapat. Och det är ju en glädje för många såklart att få tillgång till det där. Men de som kan göra det på riktigt har ju som sagt då verkligen jobbat livet ur sig för att kunna göra det på riktigt.
Att få göra det på riktigt. Vad är definitionen av på riktigt? När AI letar sig in i allt fler arbetsuppgifter och blir en del av mångas vardag. Svenska tecknares Josefin Engström ser att en yrkesgrupp som hon representerar är rätt anonym och därför också extra drabbad.
Illustratörer och grafiska formgivare och även många fotografer är ju väldigt utsatta just på grund av att man kanske inte alltid är beroende av vem som är avsändare. Om man köper ett konstverk till exempel, då vill man ju ofta köpa ett verk som där man känner till vem som har gjort verket och det är viktigt för en att det är just den personen. Men om vi köper till exempel en förpackning, alltså säg att du köper en glassförpackning, då är det ju inte jätteviktigt för dig vem som har gjort illustrationen eller grafiska formen på den förpackningen. Så där ser vi att det finns stor risk för att det kommer att förändras och att det kommer, ja, helt enkelt att man kommer förlora arbetstillfällen. Och det vi ser ju redan att det händer, att just de som skapar bilden försvinner, att deras jobb hotas i första hand.
Företaget Klarna har tagit mycket hjälp av AI, bland annat för att just minska sina kostnader för sin marknadsföring.
För några år sedan spenderade man väldigt mycket tid på olika möten och sätta upp studio och setdesign och fotografer och skisser. Sånt gör man framför sin egen dator på timbasis nu.
David Sandström, han jobbar som global marknadschef på betalningstjänsten Klarna. Du kanske är en av alla de som köpt något på nätet och betalat via dem. Men de vill även kalla sig för en shoppingassistent eftersom de också är aktiva annonsörer för olika produkter som säljs. Företaget har inlett ett partnerskap med OpenAI som står bakom ChatGPT, något som också sätter sin prägel på arbetet.
Ungefär 90% av alla arbetsuppgifter som görs här är assisterade av en AI på ett eller annat sätt. Antingen som bara stöd och hjälp i en kunskapsfråga, det vill säga jag vet inte hur det här funkar, hela vägen till att den faktiskt är med och har levererat en del av lösningen.
Finns det något man går miste om där?
Jag tror att överlag så kommer människor behöva anstränga sig mer för att vara människor. Med EQ, med samtalen, med att sitta ner med folk, saker som en AI inte kan göra. Jag tror att det vi ska undvika är att försöka vara bättre än en AI på det en AI är bra på. För det är vi inte. Så det vi märker också i mötena är ju att EQ-delen, samtalet, det tror jag kommer bli allt viktigare för människor.
Människans unika förmåga är alltså hur vi läser av andras känslor och samtidigt har koll på de egna. Det är en viktig kompetens att förhålla oss empatiskt till andra människor, om man ska tro David Sandström på Klarna. Men AI:n klarar sig givetvis inte helt själv på egen hand, säger han samtidigt.
AI:n har inga egna idéer, så att människan är fortfarande helt i centrum för vad vi gör när det gäller kreativitet. Det vi ser är att exekveringen, att jobba ut idéer, att skissa, att få fram saker fort, det är det som har accelererats. Men den mänskliga fingertoppskänslan och det mänskliga ögat framförallt är fortfarande helt i centrum för vad vi gör.
Men det låter ändå som att den mänskliga fingertoppskänslan, den reduceras till någonting mycket mindre än vad den en gång var.
Jag tror faktiskt inte det, utan den är fortfarande helt i centrum för vad vi gör. Och jag tycker också att en människa med en fingertoppskänsla och AI och en människa utan fingertoppskänsla och AI, du ser en väldigt stor skillnad i slutresultatet där. Så att det viktiga för oss är ju att våra fantastiska marknadsförare, våra fantastiska kreatörer här har fått ett verktyg att leva ut sin kreativitet mycket, mycket, mycket mer. Tänk själv att för några år sedan att jobba ut en eller två eller tre snygga bilder för en kreatör, det kunde ta veckor, ibland månader. Det vi ser nu är liksom en explosion av kreativ output där kreativa människor har verktygen att göra mycket mer, mycket snabbare, mycket större och utan inblandning från en massa andra. Jag tycker att det är helt fantastiskt att se.
Det låter ju ändå som att arbetsmarknaden kommer krympa för antalet människor. För så pass mycket utbud behövs inte utifrån vad man kan åstadkomma.
Jag tror att arbetsmarknaden kommer att förändras väldigt mycket. Jag är inte säker på att den kommer krympa. Vi ser redan här på Klarna att en hel del nya typer av jobb och positioner och arbetsuppgifter uppstår som inte fanns för ett år sedan. Och sen tror inte jag att man ska underskatta behovet utav hur mycket som faktiskt behöver produceras. Som vi vet så är det mycket tal om personalisering. Det vill säga den typen av kommunikation du får skiljer sig från den som jag får på grund av att vi har olika intressen eller behov. Det innebär att vi behöver producera olika saker för dig än för mig. Och gör vi det gånger 10 miljoner människor här i Sverige eller liksom miljarder av människor globalt så behövs det otroligt mycket olika typer av kommunikation. Så jag tror inte alls att den kommer krympa, utan det jag tror vi kommer få se är mycket mer personlig, mycket mer specialproducerad och mycket mer relevant kommunikation som resultatet av det här.
Du sa att det hade uppstått flera yrkesgrupper som var nya här på företaget. Kan du precisera några?
Men vi har ju folk utan att vi har satt rätt namn på dem än eftersom det är så nytt. Men att prompta en AI, det vill säga att prata med en AI, att ge den rätt instruktioner, det är en konst i sig. Att veta exakt hur man ska beskriva hur outputen ska se ut. Så att vi har människor som är enormt duktiga på att prompta AI. Vi kan kalla dem för AI-promptare. AI-designerna som vi har, som är väldigt duktiga på att använda de olika verktygen och koppla ihop dem, är ytterligare en roll vi har. Vi ser roller poppa upp som handlar om AI-datasäkerhet och AI-integritet. Så det finns flera roller som liksom, precis som vi såg när digitaliseringen kom, som uppstår och skapas i kölvattnet av den här revolutionen.
Inga jobb försvinner. Istället så uppstår det nya, och så har det alltid varit om man ska tro på David Sandström på Klarna, där så gott som alla dagligen arbetar med hjälp av AI på ett eller annat sätt. I vilken utsträckning använder du AI privat?
Ja, men mer och mer. Jag har märkt att mycket av mitt gamla Google-beteende går över mot ett samtal snarare. Google är ju mer ett sök och så får jag ett svar. Ibland är det svaret bra, ibland är det dåligt. Det jag ser nu i min vardag är att jag mycket mer vill ha ett samtal. Jag tar ett bild på en vinhylla och frågar vilket vin i den här vinhyllan passar mig. Och just interaktionen mellan bild, video, ljud och text som har kommit nu på senare är otrolig. Så jag använder ChatGPTs modell för mina privata bestyr.
Och vad är det egentligen som har hänt då utifrån att du har matat den med dina preferenser? I vilken utsträckning har din AI-assistent lärt känna dig?
Men rätt väl tycker jag. Och jag personligen har inga problem med det. För mig har det varit nästan till en tjänst att den lär känna mig mer och mer. Att jag inte behandlas som vem som helst utan att jag känner att jag nästan har en assistent i fickan. Och det tror jag vi kommer se mer och mer av, de personliga assistenterna som bygger på AI. Oavsett om det handlar om att du vill ha en personlig tränare i fickan eller en psykolog eller läkare eller allmän finansiell rådgivare. Vi kommer se mångt flera personliga assistenter som byggs på de här modellerna. Och det hållet börjar röra sig även för mitt privata bruk.
Och ju mer du matar den med uppgifter om dig själv eller den typen av frågor du ställer, desto mer har den börjat förstå vem du är.
Exakt så funkar det. Så man tränar ju modellen. Modellen blir smartare. Den lär sig mer om vem jag är, vad jag tycker, vad jag tänker, vad jag känner och vad jag gillar. Och på så sätt ger den mig en bättre service helt enkelt. Och det är ju skräckblandad förtjusning. På ett sätt så finns min data där och det är liksom en maskin som lär sig allt om mig och min algoritm. Å andra sidan så är den tjänsten som kan erbjudas på grund av det otroligt bra.
Vilken typ av beslut skulle den kunna fatta åt dig framöver när du nu känner att den ändå är väldigt användbar? Till exempel när du går och röstar, är det ett sätt?
Jag tror det. Jag som ändå använder de här modellerna på daglig basis upphör inte att förvånas över hur otroligt vassa de ändå är i att fatta beslut som passar mig. Allt ifrån röstning, vilket jag inte har testat, men maträtter, semesterresmål, alla sådana delar tycker jag att den förstår mer och mer om. Så jag tror inte att vi är långt ifrån att ha en riktig assistent på fickan.
Det säger alltså han som jobbar på ett företag som samarbetar med OpenAI. En rätt rimlig inställning utifrån den lojaliteten. Samma fråga börjar jag ställa till hon som tycker att AI utmanar hela den yrkesgrupp som hon representerar. Det vill säga Josefin Engström på Svenska Tecknare.
Har du själv provat?
Ja, två gånger. Så jag är väldigt dålig. Nej, jag ska ärlighetens namn så har jag nog provat tre gånger. Jag har provat ChatGPT en gång. Jag tyckte inte det. Ja, jag ställde väl fel fråga. Och så har jag provat någon sån där bildgenererande sak. Men så jag är kanske väldigt dålig representant för detta. Men jag tycker också att det faktiskt är så himla ointressant för att vara ärlig. Alltså om man bara promptar så tycker jag att det är väldigt ointressant.
Men har du gett en chans då?
Nej, men jag har inte känt något behov av det. Men det är också, jag målar inte heller i akvarell. Alltså, eller olja. Oljefärg är jag helt ointresserad av. Alltså,
men jag tänkte kanske inte just i ditt yrkesliv utan bara av nyfikenhet generellt.
Jag har ju sett väldigt många andra AI-genererade bilder. Alltså jag fattar hur det funkar. Jag har ju provat hur det funkar.
Jag jobbar väldigt mycket både med AI och det traditionella. För att det finns ju så mycket bra där också.
Han heter Arvid Tappert och jobbar med animationer och har förstått värdet av att ta hjälp av AI. När han är ledig från jobbet så gör han egna animerade kortfilmer. Nyligen en som inte hade blivit av utan den nya tekniken.
För mig handlar det om att speeda upp och boosta upp och kunna berätta mina historier. Och det har jag inte kunnat göra förut för att man behöver en stor budget, speciellt om det är ett eget projekt. Det tar mycket tid och jag vill jättegärna, jag är lite rastlös men jag gillar att jobba. Så att jag kan snabbt testa koncept, jag kan snabbt testa scener och skapa de scener som jag tror behövs för en kortfilm till exempel.
Jämför med när du inte hade AI och gjorde en film då, hur lång tid tog det då och hur lång tid tar det nu?
Ja, jag hade inte ens gett mig på det här projektet, till exempel göra den här kortfilmen som jag gjorde nu på en minut för några veckor sedan, utan då då hade jag känt att nej, men det hinner jag inte, då måste jag säga upp mig först. Så det här har ju varit mycket kvällar och helger för att jag inte kunde låta bli, för att jag tyckte att det är så spännande med ny teknik och hitta nya arbetssätt och sådär. Så att det hade jag inte sett mig på, men det hade ju säkert tagit 50 gånger längre tid för mig att modellera allting, bygga upp allting. Så att det ger ju en möjlighet att även små indieutvecklare och filmskapare och så kan helt plötsligt göra egna spel på ett helt annat sätt, egna filmer. Och att man inte behöver den här ekonomiska backupen i ryggen, utan man kan bara köra helt enkelt. Så att jag ser fram emot att fler illustratörer och animatörer liksom vågar testa. För att det är sällan man ser folk som är med eget uttryck som har liksom, försökt använda det som ett verktyg bara.
Det som är speciellt med Arvid Tapperts sätt att jobba är att han först matar in sina egna animationer och sätt att illustrera i AI:n, så att det ändå är hans stil som tekniken lär sig av. När jag kommer så håller han på att animera en film där fåglarna spelar alla rollerna, vilket gör att jag vill försöka utmana tekniken.
Om jag då får ge mig in i den här kreativa leken som icke-animatör och brutalt skriva in cat.
Oj, oj, oj. Ja, det har inte ens jag vågat testa.
Vad händer då?
Ska vi se. Det blev en katt. Fast den blev inte så fin, för jag har inte tränat min AI på katter. Utan jag har gjort fåglar som den har tränats på.
Okej, om jag vill ha en katt with a golden crown.
Ja, nu ska vi se. Skriver vi in det. Ja, det fick du. Men den är inte alls samma stil. Du ser, den blir ju realistisk nästan. För att AI kan inte... katter. Jag har inte tränat AI på katter. Utan
inte det... på dina katter i alla fall.
Nej, om jag hade gjort det, om jag hade skapat och illustrerat katter, då hade den ju blivit fin. Nu ser den ju realistisk och tråkig ut om jag jämför med fåglarna.
På samma arbetsplats, i samma rum, mitt emot Arvid, där sitter Jonathan Dahl. Han är också animatör och håller på med att finslipa detaljer till ett avsnitt som ska gå i SVT:s Bolibompa, som just också råkar ha fåglar i sig.
Till exempel håller jag nu på att det är en fågel som ska begravas, en tecknad fågel, och jag ser att jorden, den ser inte tillräckligt bra ut, texturen på jorden, och då skulle jag väl lätt kunna be ett AI, kan du ändra texturen, alltså hur jorden ser ut, så den känns mer realistisk, för det skulle ta säkert några timmar för mig, men för ett AI skulle det ta 30 sekunder säkert.
Men den funktionen har du inte inbyggd i din dator?
Nej, och jag tror inte riktigt att funktionen finns än så länge. Fortfarande, vad jag vet, så funkar det så att det skulle ta nog mer tid att få ett AI som skulle kunna göra det rätt på rätt sätt än vad jag skulle göra för hand. Och jag tycker fortfarande att man tappar någonting om man ber ett AI göra det. Att det ser fortfarande lite ganska konstgjort ut. Och om man ändå vill ha en idé hur man vill att det ska vara, så måste man ändå göra det för hand.
För Jonathan så är det inga problem att inte använda sig av något AI-verktyg än så länge. Det är en rätt skön känsla att slippa det, säger han.
För jag tror att det finns en stor glädje i också att det får ta tid. Jag tror att det är ett misstag också att målet är att det ska gå så snabbt hela tiden. Att det ska så snabbt och effektivt, och förlorar mig också en viss glädje i att skapa saker som vi ändå människor mår bra av. Och det är också kanske den största anledningen varför vi gillar att skapa saker. Att det inte bara ekonomiska syften vill att det ska gå snabbare och effektivare. Vi ska göra mera och snabbare. Men som människa vill jag ändå ta den tiden det ska ta. För att det finns en glädje att göra det från grunden som gör att jag mår bra. Som känns bra att ägna min tid åt.
Här sitter alltså två animatörer framför sina stora skärmar mitt emot varandra med olika inställning till AI-tekniken, men det verkar ändå vara god stämning i rummet. Arvid Tappert låter lite som en diplomat när han talar om sitt eget förhållningssätt.
Jag är verkligen någonstans mitt emellan de här AI-hatarna och de AI-älskarna. Jag är verkligen så, försöker visa på att det finns en annan väg, och det är ju fler som gör också, men många tycker att man gör fel. Andra illustratörer eller animatörer kanske tycker att man har tappat det och liksom gett sig hän till AI. Att det fortfarande anses ganska fult i många öron eller ögon, vad säger man?
Men är det ett konservativt skrå, tecknarna, som också älskar hantverket, att till och med använda sig av penna och papper. Så att detta sticker lite grann i ögonen på deras identitet.
Ja, det kan man förstå. Jag jobbade som illustratör många år också, så jag kan förstå deras motvilja mot det. Men det är väl lite det jag försöker visa, att de kan ju träna en AI på sin egen stil och få det exakt som det, men överraskas och göra saker snabbare. Man behöver inte använda det som slutprodukt, man kan göra det för att skissa, få nya, någon att bolla med och få nya idéer. Vilket gör att du kanske inte är så ensam i ditt arbete, men jag tror att det kommer finnas kvar också. De som kan hantverket och bara gör det, det kommer inte försvinna. Målare, alltså konstnärer kommer inte försvinna. Det kommer finnas både och. Det var ju som när 3D kom, alla var jätteanti. Det här kommer förstöra för hela branschen. Det har ju hänt många gånger tidigare att man har trott att nu ska det här traditionella försvinna. Men det kommer ju fortfarande finnas de som bygger sina egna stop motion-figurer och bygger saker i lera och så. Det kommer finnas många år till, tror jag. Och kanske inte alls försvinna.
Märker du av bland dina kollegor att jobb har börjat försvinna på grund av AI?
Ja, man har ju sett att det har hänt, men inte kanske på den nivån som jag trodde. Jag tänker att det finns ju många som även där har tränat en AI, och då får man en ännu mer unik stil. Och att man kan lägga sin tid på att utveckla sitt koncept och sin stil ännu mer genom AI. Men det kommer ju försvinna jobb. Jag vore ju naiv om jag inte höll med om det. Och om man är ny så är det läskigt, för att har man mycket erfarenhet och kontakter och så, då och lär sig tekniken, då ligger man ju steget före. Men att vara helt ny och inte ha det, så kan det bli tufft att ge sig in i till exempel animationsbranschen eller som fotograf eller liknande. Så att det kommer bli färre som gör mer, det tror jag absolut.
Tillbaka till Josefin Engström, hon som är ordförande för Svenska Tecknare. Det går inte att bromsa AI-tekniken, säger hon. Men hon hoppas på att det ska bli ordning kring det juridiska. Att de stora techbolagen inte ska kunna dammsuga nätet på bilder som de sedan matar sina chattbottar med, utan att det kostar pengar. Upphovsrätten är en viktig del i systemet, säger hon.
Jag tror verkligen att det kommer bli en väldigt naturlig integrerad del. Och då är det viktigt att man i det värnar upphovsrätten och ser till att upphovsrätten hänger med i det här. För utan den så kommer det bli väldigt svårt för oss att bibehålla ett konst- och kulturliv helt enkelt. Och det har ju att göra med att den som skapar ett verk äger verket, och den som äger verket ska också ha rätt att bli ersatt för nyttjandet av det verket. Och vi har en himla massa system som är baserade på upphovsrätten som gör att det kulturella ekosystemet kan fungera.
Och samtidigt, vissa saker går inte att ersätta med AI, det säger Josefin Engström.
Du kan ju inte riktigt ersätta liksom känslan i till exempel en bilderbok eller väl utförd grafisk form.
Hör jag någonstans konstnärens rop på hjälp?
Ja, det tror jag. Men det ropet på hjälp, det rop på hjälp har ju vi liksom ropat om i flera år. Och det har ju med att generellt att göra hur arvoden och så ser ut. Alltså arvoden har ju inte höjts sedan 80-talet ungefär generellt. Så det är ju redan en väldigt, väldigt, väldigt utsatt grupp. Och det är också en väldigt högutbildad grupp. Så det finns potential att vi går miste om en hel del kunskap.
Men ropet är ännu högre nu med tanke på vad som står på spel.
Ja, det är det ju.
Och vad tänker du då att din yrkesgrupp som du representerar skulle kunna ägna sig åt framöver?
Folk säger hela tiden så här, ja men teknisk utveckling har alltid lett till att folk förlorar jobb. Men det har alltid uppstått nya jobb. Men det här med AI är ju någonting som vi faktiskt inte riktigt har varit med om förut. Eller inte riktigt, vi har absolut inte varit med om det här förut.
Jag tror överlag att människan som man ser i många teknikskiften har ju flyttat upp i värdekedjan.
David Sandström på företaget Klarna igen.
Så de mest basala delarna i våra processer, det är ju de som börjar automatiseras. Och där ser vi vissa typer av retuscharbeten, vissa typer av bildbehandlingsarbeten, översättningar. De delarna gör AI mycket snabbare och mycket effektivare.
Men de som fortfarande gillar att teckna med penna, i vilken utsträckning kommer de ha något jobb framöver, tror du?
det är svårt att sia om, tycker jag. Jag tror alltid att det kommer att finnas utrymme för mänsklig kreativitet, konst, mänskligt hantverk. Jag tror att de skulle tjäna på att anamma vissa delar utav AI och hur AI kan assistera dem för att bli ännu snabbare, ännu bättre, ännu större, kanske vända sig till en liksom större marknad. Men det kommer absolut att finnas jobb för dem.